Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online.
Det spända läget i Mellanöstern fortsätter. Kriget i Gaza är inne på sin sjunde månad och för någon vecka sedan ökade spänningarna mellan Iran och Israel. Går det någonsin att få ett lugn i området?
Ever since the Israel-Gaza war started, there's been a fear the conflict could spread. And that's happening. Across the Middle East we're seeing airstrikes, bombings, assassinations and border raids. The most high-profile escalation involves Houthi rebels in Yemen attacking shipping in the Red Sea, they say in solidarity with Palestinians.
The major escalation in the Middle East. U.S. officials confirming that Iran has launched drones and missiles toward Israel, following through on its vow to retaliate for the deadly bombing of its consulate in Syria 12 days ago.
United Nations Secretary General and other world leaders have called for restraint in the Middle East after what's believed to have been an Israeli attack on Iran overnight. US officials say Israel was responsible for a missile strike. The Israeli government hasn't officially commented. Iran says the attack didn't cause any damage and indicated there would be no retaliation.
Mellanöstern kallas ofta för en krutdurk, ett område där det sällan är lugnt. Sen i oktober pågår återigen krig mellan Israel och Hamas, och när Iran för några veckor sedan attackerade Israel väckte stor oro i omvärlden att kriget skulle växa och innefatta fler länder i regionen. Nu blev Israels svar mindre än väntat, och det har spekulerats i att landets ledare, premiärminister Benjamin Netanyahu, höll tillbaka på hämndattacken mot Iran eftersom han hade fått klartecken från USAs president Joe Biden att genomföra en markoffensiv i Rafah i Gaza. Men det är som sagt bara spekulationer. Och nu har det kommit uppgifter om att ICC, Internationella brottmålsdomstolen i Haag i Nederländerna, kan vara på väg att utfärda en arresteringsorder mot Netanyahu och andra ledare i Israel misstänkta för krigsförbrytelser i Gaza. Besked kring det här kan komma de närmaste dagarna. Men trots att det lugnat sig mellan Israel och Iran så är läget ändå spänt i Mellanöstern. Det handlar mycket om vänner och fiender i området och vilka som är allierade med vilka. Hur är läget just nu i Mellanöstern? Hur har Gazakriget påverkat relationerna i regionen? Och varför är ärkerivalerna Iran och Israels relation så infekterad? Det här pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Wolfgang, hur är läget i Mellanöstern just nu?
Ja, det är ju väldigt kaotiskt. Det är så att säga lite lugnare nu än vad det var direkt efter Hamas terrorattack den 7 oktober förra året. Och det känns som att kriget har lite gått i stå, och det kanske är lite bortglömt, men det är ändå så att det pågår hela tiden. Varje dag så pågår det attacker. Israeliska attacker i Gaza och också naturligtvis att Hamas försöker motverka Israels aktioner i Gaza.
Och förutom kriget i Gaza så var det ju oroligt för ett tag sedan när Iran attackerade Israel och Israel sen svarade. Hur är läget mellan de här länderna just nu?
Ja, det är ju fortfarande väldigt infekterat. Då var det ju så att säga risken för att det skulle bli ett regionalt storkrig. Om Israel hade svarat väldigt kraftfullt på Irans missilattack, som i sin tur var ett svar på Israels attack mot den iranska konsulatet i Damaskus i Syrien. Så att det fanns ju väldigt stor risk för upptrappning. Nu verkar det som att det inte blev den här upptrappningen, men det innebär ju inte att läget är lugnt och stilla, utan det är fortfarande så att de här två länderna hatar varandra och gör allt i sin makt för att förstöra för den andra.
Wolfgang, de beskrivs som ärkefiender, de här länderna. Hur ser relationen ut efter det här?
Ja, den är fortfarande lika illa. Iran har ju som mål att utplåna Israel i den bemärkelsen. Man vill inte ha en judisk stat i Mellanöstern. Och det är ju ett uttalat mål som Iran har. Så det är inte så konstigt att Israel ser Iran som en väldigt svår fiende. Och dessutom är man ju från Israels sida rädd att Iran är väldigt nära att skaffa sig kärnvapen. Israel har ju kärnvapen fast man inte erkänner det. Men skulle Iran få kärnvapen, då skulle ju det liksom ändra balansen lite grann mellan de här två länderna. Då skulle det ju bli väldigt farligt för Israel att rikta en direkt attack mot Iran till exempel, för då skulle de ju kunna slå tillbaka med kärnvapen. Men det skulle också kunna innebära att andra länder i regionen också ville skaffa sig kärnvapen, som exempelvis Saudiarabien, som är en annan regional stormakt, precis som Iran. Och de är också fiender. Så att det är liksom, Mellanöstern är en krutdurk. Det har varit det väldigt länge och det fortsätter att vara det.
Hur blev det så infekterat mellan de här länderna?
Ja, alltså går man tillbaka så kan man ju se att bildandet av staten Israel är ju en väldigt viktig punkt i det här. Och sen var det ju så just när det gäller mellan Iran och Israel, att det var ju efter den islamiska revolutionen 1979. Khomeini kom till makten i Iran. Det var ju då som den stora fiendskapen började mellan Iran och Israel. Nu är det liksom en lite grann en kamp på liv och död, men fortfarande är ju Israel så väldigt mycket militärt starkare än Iran, så Iran vågar inte riktigt fullt ut gå till anfall mot Israel, utan istället så använder man så här, det som vi kallar proxygrupper, det vill säga grupper som man finansierar och stödjer, som håller till i grannländerna och som då i sin tur attackerar Israel på olika sätt. Och Israel attackerar Iran genom att attackera Iran med cyberattacker, och de lönmördar iranska vetenskapsmän, särskilt sådana som har med kärnvapenprogrammet att göra. Och det här är liksom ett sånt här minikrig som pågår under ytan hela tiden och har gjort väldigt länge. Och nu är man tillbaka till det här minikriget efter det här, att man först hade höjt upp det till lite högre nivå.
Vi har redan nämnt kriget mellan Israel och Hamas. Hur har det påverkat relationerna i Mellanöstern?
Ja, det har ju påverkat väldigt kraftigt. Vi ska ju komma ihåg att när Hamas genomförde sin terrorattack, och det finns ju många som tror att det var anledningen till att man tajmade den just då, då höll ju Saudiarabien och Israel på att förhandla om att inleda diplomatiska relationer. Alltså att Saudiarabien skulle ha erkänt Israel som en stat och att man då skulle ha inlett diplomatiska relationer och mer handel och så vidare. Och den attacken som Hamas riktade då mot Israel och som sen resulterade att Israel hämnades med det här kriget, den tog ju död på alla sådana möjligheter för stunden i alla fall. För det skulle vara omöjligt för Saudiarabien att bli kompis med Israel samtidigt som Israel dödade en massa palestinier i Gaza. Så att på så sätt så har det ju förändrat väldigt mycket den här bilden i läget, så att det är mellan länderna i Mellanöstern. Och det är ju svårt för alla länder, men även länder som Egypten och Jordanien som redan har fredsavtal med Israel, de är också under tryck att antingen säga upp de här fredsavtalen eller liksom ändå på något sätt attackera Israel från sina befolkningar då, som är väldigt palestinavänliga och som ser med avsky på vad som händer i Gaza.
Hur ser omvärlden och väst på det som händer i Mellanöstern? Vi ska prata mer om det med Wolfgang Hansson snart. Vi tar en kort paus.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Wolfgang, om vi bortser från situationen i Gaza och det kriget, mellan vilka länder i Mellanöstern är slitningarna och motsättningarna som värst?
Ja, förutom då Israel och Iran, som ju jag skulle säga är den farligaste på ett sätt då motsättningen, så är ju motsättningen mellan Saudiarabien och Iran också väldigt riskabla. De har ju dämpats lite nu sedan Kina för något år sedan medlade fram någon slags fred mellan Iran och Saudiarabien. Så nu är attackerar inte varandra öppet på samma sätt som de gjorde tidigare. Men man ska veta att det här är en väldigt bräcklig fred mellan de två. Det krävs väldigt lite för att det ska liksom eskalera igen. Och det beror ju på att båda två gör anspråk på att vara Mellanösterns stormakt. Och de representerar olika delar av islam, där Iran är shia-islam och Saudiarabien är sunni-islam. Och Saudiarabien är ju ganska USA-vänligt, medan Iran är ju då, ser ju USA, den enda som man tycker är värre än Israel, det är USA, liksom den stora satan. Så att det är en väldigt komplicerat triangeldrama, kan man väl säga, här mellan Israel, Iran och Saudiarabien, som är de stora viktiga länderna.
Mm, man förstår ju att det är en väldigt komplex region med flera stormakter, så du är inne lite på det här, hur påverkar det här maktbalansen?
Ja, alltså så länge USA stöttar Israel som man gör, och Israel är den överlägset starkaste militärmakten i regionen, så kommer ju det alltid att vara liksom, Israel kommer att kunna försvara sig. Men om USA skulle så att säga minska på sitt stöd eller helt och hållet ta bort det, då skulle ju situationen bli en helt annan. Och då vet man ju inte om, då skulle ju kanske Iran då plötsligt känna att ja, men nu vågar vi attackera Israel. Och det är möjligt att även de andra arabländerna skulle känna att ja, men nu har vi chansen att få revansch på Israel. För vi ska ju komma ihåg, det är ju långt tillbaka nu, men de här krigen som var 1967 och 1973, där Israel på bara några dagar slog ut Egyptens, Syriens och Jordaniens arméer och flygvapen och så vidare. Det är ju fortfarande en tagg hos de här länderna.
Jag vet, när vi har pratat tidigare gånger, Wolfgang, om just läget i Mellanöstern, du pratade lite om att det är en liten machostil i de här länderna, att det är viktigt för de här att visa sig starka.
Ja, det är, och det kan man ju se väldigt tydligt när man har sett den här uppträppningen som var mellan Iran och Israel. Och man ser det också i Israels och Hezbollahs behandling av varandra. Hezbollah är ju då den iranstödda rörelsen som finns i Libanon. Om man blir angripen på något sätt, så måste man liksom slå tillbaka hårdare. För slår man inte tillbaka hårt, då tror man att det ska uppfattas som en svaghet av den andra sidan, och att då de får ett psykologiskt överläge. Så att det är liksom det svåra i det här är liksom att när alla parter trappar upp hela tiden, så kommer man in i den här våldsspiralen, och så måste någonstans, så måste det här liksom falla ner igen. För annars så blir det ju storkrig i regionen. Och det var ju det som vi såg hända nu då, när Iran hade attackerat Israel. Israel svarade, men ganska försiktigt, och Iran spelade ner Israels attack. Och då kunde båda med ansiktet i behåll fortsätta känna sig som stora och starka och duktiga länder i regionen utan att förlora ansiktet.
Vad säger omvärlden om hela det här området?
Omvärlden är ju väldigt oroliga. Eftersom det här är ju någonting som, förutom att det här är en lokal konflikt som nu mest handlar om Israel och Palestina på Gaza, så har ju det här potentialen att utvidgas till ett större krig. För jag menar, bakom Iran så står ju stormakter som Ryssland och Kina, som har väldigt vänskapliga förbindelser med dem. Och bakom Israel så står USA. Så att om det skulle bli ett större krig i den här regionen, så är ju risken att det blir ett krig där även västvärlden blir indraget med USA, kärnvapenmakt. Vi har kärnvapenmakterna Kina och Ryssland som kan bli indraget på andra sidan. Och då vet man inte vad som kan hända. Och särskilt inte i det här läget nu, när vi dessutom har ett krig i Europa där Ryssland har invaderat Ukraina. Och med allt vad det för med sig. Så att på det sättet så är ju det här kriget i Gaza mycket, mycket värre än vad de tidigare krigen i Gaza har varit. Inte bara på grund av att det är så många fler döda på den palestinska sidan, utan också för att det har den här geopolitiska sprängkraften i sig.
Wolfgang, vad tror du? Kommer det bli ett lugn någonsin i det här området?
Alltså, det som krävs för att det ska bli ett lugn, det är ju att man löser den palestinska frågan. Det vill säga, Israel måste på något sätt inse att de kan inte fortsätta bara leva med att de förtrycker palestinierna och att de har dem i de här områdena, Västbanken och Gaza, och sen lever på som om ingenting har hänt. Utan man måste liksom komma fram till någon slags fredsuppgörelse, och det är väldigt svårt att se hur man ska kunna göra det om man inte bildar en palestinsk stat bredvid Israel. Och tyvärr är det ju så att Benjamin Netanyahu, som är Israels premiärminister och har varit suttit vid makten väldigt länge, han är ju en av dem som har hela tiden motsatt sig det här. Och det har ju gjort att vi har kommit till den här situationen där vi är nu. Han har ju till och med varit med om att bygga upp Hamas styrka, låta dem växa bara för att han ville sabotera för den palestinska myndigheten. Och sen när Hamas slår tillbaka, då inser han, oj då, nu måste vi ta hand om Hamas. Och då har han försvagat palestinska myndigheten så mycket så att de inte automatiskt kan kliva in och ta den här rollen. Så att jag tror att för att det ska bli, det kommer att ta lång tid innan det blir fred. Men till att börja med så krävs det ju att Netanyahu försvinner från makten. Liksom. Så länge han sitter vid makten så kommer det aldrig att kunna bli fred i Mellanöstern.
Vi får se vad som händer helt enkelt. Wolfgang, tack för idag.
Tack.
Sist här Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. För det senaste kring det som händer i kriget mellan Israel och Hamas, gå in på aftonbladet.se. Vi hörs snart igen. Hej då.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta.
This episode is brought to you by Progressive. Most of you aren't just listening right now. You're driving, cleaning, and even exercising. But what if you could be saving money by switching to Progressive? Drivers who save by switching save nearly $750 on average, and auto customers qualify for an average of 7 discounts. Multitask right now. Quote today at progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings of $744 by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2022 and May 2023. Potential savings will vary. Discounts not available in all states and situations.